Du lyssnar till församlingen Frikyrkan för alla folks podcast och till Bibeltimman. Här studerar vi för tillfället Uppenbarelseboken tillsammans och vi har kommit fram till kapitel 15. Men innan vi läser det så låt oss be. Herre, jag tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Tack för möjligheten att få läsa det och studera det. Tack för att varje bok i skriften är inspirerad, utandad av dig. Och så också Uppenbarelseboken. Helige Ande, vi ber dig om hjälp att förstå det vi läser och att förstå det vi behöver förstå. Tack för att du är vår lärare. Du är den som undervisar oss. Du hjälper oss framåt och vi får lita på dig och att du leder oss rätt. Rätta och sanna är dina vägar. Så vi ber om din hjälp den här stunden och vi ber i Jesu namn. Amen. Som sagt, vi har kommit till kapitel 15 och jag läser. Och jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor. De sista, för med dem når Guds vrede sin fullbordan. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld och på glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Guds tjänare Moses sång och lammets sång. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens kung. Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Därefter såg jag hur templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades. Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet, klädda i skinande rent linne, och med bälten av guld runt bröstet. Och en av de fyra varelserna gav de sju änglarna sju skålar av guld, fulla av vrede från Gud som lever i evigheters evighet. Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt. Och ingen kunde gå in i templet förrän de sju änglarnas sju plågor hade nått sitt slut. Amen. Kapitel 15 innehåller ju de två sista synerna i raden av sju, de som alla börjar med och jag såg. Samtidigt så utgör det här kapitlet också en brygga och en övergång till huvudvisionen om de sju skålarna. Och själva uttömningen av de här skålarna sker först i kapitel 16. Men här i det 15:e kapitlet är det mer en presentation av de sju änglarna med varsin skål, vilket också då visar sig vara det slutliga dramat. I visionen om skålarna så beskrivs ju för tredje gången den sista tidens händelser. Johannes ser och hör en ny variant av samma tema som vi redan har mött i de sju sigillen och i de sju basunerna. Det som nu ligger framför det är att de här sju änglarna kommer att tömma sina skålar med Guds vrede över jorden. Och i jämförelse med sigillen och basunerna så kan vi konstatera att det rör sig om en ökad omfattning av domen. Vid sigillen så läste vi att den omfattades av en fjärdedel av mänskligheten. Vid basunerna var det fråga om en tredjedel och nu berörs hela mänskligheten. Förutom de som tillhör lammet. Det här med uppenbarelsebokens struktur är ju föremål för olika tolkningar. Är det fråga om upprepade händelseförlopp som beskrivs i de här visionerna eller följer de på varandra kronologiskt? Det är ju sånt som diskuteras förstås. Jag har försökt att beskriva det som jag tror. Att det vi läser om i de här tre visionerna omfattar hela perioden som i Bibeln kallas för den sista tiden. Förenklat kan vi säga att den sista tiden är mellan Jesu första tillkommelse till jorden och hans andra tillkommelse. Det är hela den perioden och de olika visionerna kan förklaras och beskrivas som kameror utplacerade längs den här perioden. Och då, som jag uppfattade, om vi uttrycker det på det sättet, så är sigillkamerorna, de verkar vara placerade över en längre tidsperiod, över hela den här perioden som kallas den sista tiden. Basunkamerorna däremot verkar ha ett större fokus och vara placerade till större delen mot slutet. Och vredesskålarna, som vi börjar att läsa om idag, som vi ska läsa om nästa gång, tycks snarare beskriva skeden i det absoluta slutet, i den yttersta tiden. En alternativ tolkning är de som menar att det sista sigillet innehåller de sju basunerna och att den sjunde och sista basunen i sin tur innehåller de sju vredesskålarna och därav då den allt starkare intensiteten i domarna. Tycker ni kanske att det börjar bli invecklat här, och det kan jag väl kanske hålla med om, men jag vill bara nämna att det finns olika sätt att se på det. Och jag har försökt att beskriva det hur jag kan tänka mig då att det här skulle kunna vara som en spiralrörelse, som en vågrörelse där händelser återkommer fast i ökad intensitet. Vad gäller sigillen, basunerna och skålarnas domar så är det ju lite skillnad i det att sigillen och även basunernas domar lämnar utrymme för omvändelse. Men när vi kommer till skålarna som töms över jorden, då är allt hopp om bättring ut och då faller den slutgiltiga domen över dem som en gång för alla och slutgiltigt har avsagt sig Gud. De som har avböjt frälsningen och det bestämdaste och förhärdat sina hjärtan. Vi ska alldeles strax återgå till texten och se på den lite närmare, lite vers för vers. Men innan vi gör det så vill jag bara säga någonting om en sak som är bra att ha med sig i läsningen inför det här kapitlet och inför även det nästa kapitel. Och det är ju egentligen en repetition, för att det var på samma sätt väldigt centralt i visionen om basunerna. Men det är det så kallade Exodus-motivet. Och det här är viktigt, tror jag, för egentligen för varje bibelläsare. För det är en central text i Bibeln och som på ett sätt är en slags förlaga för hela frälsningshistorien. Jag ska försöka förklara lite grann vad jag menar med Exodus-motivet och Exodus. Exodus betyder ju ordagrant uttåg. Och det uttåg som vi syftar på, det är israeliternas uttåg ur Egypten under Mose ledarskap. Det finns såna här, som jag ser det, speciellt bärande och extra viktiga händelser i Gamla testamentet som då sker med Israels folk, men som också gäller oss i dess förlängning. Och en av de här berättelserna är just Israels fångenskap i Egypten och befrielsen ut ur Egypten och befrielse från slaveriet i Egypten. Och det är den befrielsen och det uttåget ur Egypten som vi menar när vi talar om Exodus och Exodus-motivet. Och du kan läsa om allt det där i andra Mosebok ju, som faktiskt också har det grekiska namnet Exodus. Första Moseboken kallas ju också Genesis, vilket betyder ursprung, och skvallrar ju lite grann om innehållet i den där skapelsen och den så att säga den första historien. Sen kommer ju den tredje Mosebok, den heter Leviticus och betyder gudstjänstbok. Men den andra Moseboken heter alltså Exodus, uttåg, och det handlar då om Israels barns uttåg ur Egypten. Och jag vill faktiskt ta lite tid här att återberätta den storyn lite kort, för den är viktig. Jag tror den är viktig för varje bibelläsare för att på något sätt förstå Bibelns huvudbudskap. Det var ju så att Gud slöt förbund med en man som hette Abraham. Och Abraham han fick ju tillsammans med Sara sonen Isak. Och Isak i sin tur fick Jakob. Och Jakob fick 12 söner som blev 12 Israels stammar. Och en av de här sönerna hette Josef. Och Josef han hamnade i Egypten efter ett avundsjukedrama inom familjen. Han blev såld dit av sina bröder. Och sen ljög bröderna för sin far Jakob och sa att Josef hade blivit sönderriven av ett vilddjur. De hade tagit hans mantel och doppat den i blod och sen visade de den för sin far. Och så Jakob han levde i den tron då att Josef var död. Men i Egypten så var Gud med Josef och han blev väldigt framstående där. På förunderliga vägar så blev han faraos närmaste man. Eller finansminister skulle man kunna säga. Och det som då gav honom den positionen det var att han att Gud lät honom gav honom sin vishet och att han förutsåg bland annat en svältperiod på 7 år. Och så gav han rådet till Egyptens regent och ledarskap att de skulle samla säd under tidigare goda år och spara i lador. Så de skulle sen ha när det blev svält och missväxt. Och allt det där som Josef sa det inträffade och Josef fick ansvaret för ladorna med säd och att dela ut det där till folket när de här åren så väl inträffade. Och den här svälten och hungersnöden den berörde inte bara Egyptens land utan ett större område och även Israel och Josefs familj hemma i Israel. Så bröderna då, de blev tvungna att bege sig till Egypten för att köpa säd. För i Egypten fanns det ju säd, det hade man hört. Och tack vare Josef och tack vare Guds hand över Josef. Så när bröderna kom till Egypten så kände ju Josef genast igen dem. Men de kände inte igen honom. Men så småningom så avslöjar Josef vem han är för sina bröder och familjen återförenas. Och hela hans släkt, eller familj så, det var väl ett 70-tal, flyttar till Egypten. Undan svälten och missväxten i Israel. Och allt det här det kan du då läsa om i Genesis, första Mosebok. Men om de bara var ett 70-tal när de flyttade till Egypten så växte ju israeliterna till och blev till ett stort folk i Egypten. Och de blev så många så att man i Egypten blev rädda för att de skulle få ett för stort inflytande. Så därför gör man då israeliterna till slavar. Och så är det under en väldigt lång tid. Och slaveriet och de tunga bördorna som läggs på israeliterna, det gör att de börjar ropa till Gud om frälsning och om befrielse och om att få återvända till sitt land. Och så kallar Gud Mose. Och sänder honom till Egypten för att Gud har genom Mose, eller bestämt att genom Mose ta dem ut ur landet och befria folket. Ett uttåg, ett exodus. Men det visar sig vara mer kamp och strid runt det än vad man kanske trodde från början. Farao vill ju inte släppa sin arbetskraft. Så Gud kom med domar över Egypten. Han sände olika plågor för att få Farao att ge med sig. Och det gick åt 10 plågor för att Farao äntligen skulle släppa folket. Även om det gjordes under galgen. Och väldigt, väldigt motvilligt. Och allt det här det kan du då läsa om i andra Mosebok, Exodus. Och mycket av det här händelseförloppet runt uttåget och befrielsen av Israels folk ur Egypten påminner om och utgör en föraning om det som ska hända i den sista tiden och som beskrivs här i Uppenbarelseboken. Och det ger oss också en hint om hur det ska bli och faktiskt att vi kan ha det här som en tolkningsnyckel också på sätt och vis. Vi, du och jag som tror på Jesus, vi befinner oss mitt uppe i ett befrielseförlopp, mitt uppe i ett exodus. Exodus, just det här befrielsen, uttåget, det är en röd tråd genom hela den bibliska historien. Som kristna så har vi blivit befriade genom Jesus och genom det han har gjort för oss. Och genom Jesu blod så har vi blivit befriade från syndens slaveri. Och vi är på samma sätt som Israels folk på väg mot löfteslandet. Och vägen dit kan allt som oftast uppfattas som en ökenvandring, som kamp och strid. Men en dag så ska vi få gå in i den slutliga vilan, Guds rike i dess fullkomlighet. Vi ska en gång för alla bli frälsta, bevarade och befriade från allt det där som kan trycka ner oss och tänka sig få oss ur spår, så att säga. Så uttåget ur Egypten är bara mer än en berättelse. Det är en bärande berättelse som på ett sätt beskriver frälsningshistorien. Och därför är den extremt viktig att känna till för att förstå Bibelns budskap. Och därför vill jag liksom ta lite tid med den och att vi kan ha den här texten i åtanke när vi nu ger oss i kast med både det här kapitlet 15, det här avsnittet, och så också nästan när vi kommer till kapitel 16. Kapitel 15 är ju uppdelad i två avsnitt, en inledande syn av den himmelska församlingen och sen också en presentation då av änglarna med de sju skålarna. Och jag läser vers 1. Och jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen, sju änglar med sju plågor, de sista, för med dem når Guds vrede sin fullbordan. Nu ställs alltså scenen i ordning för visionen om de sju änglarna med sina skålar, eller vredesskålar som vi också kan benämna dem. Och Johannes, han konstaterar bara att det med dem så blir Guds dom nu fullbordad. Och i vers 2 läser vi: jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Och på glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild och dess namns tal. Så vi står åter inför tronen. Vi kastas tillbaka till de första verserna i kapitel 14. Där vi läste om de 144 000 som återfinns inför lammets tron. Och de befinner sig nu stående på glashavet framför tronen. De står där som segrarna som har övervunnit ondskans makter på den jord som nu håller på att gå under. Och vad gäller då glashavet så finns en tydlig anspelning på befrielsen och Israels barns befrielse genom Röda havet. Och lika sådan lovsång som följer på den befrielsen, likadant som det kommer en lovsång här alldeles strax i den text som vi läser. Röda havets himmelska motsvarighet är glashavet, och dödens hav har i himlen stelnat till glas. Gud, han är segrare över ondska och kaos. All oro är för evigt borta. Det finns inte längre nu några vilddjur som kan stiga upp något hav. Utan inför honom som äger all makt så har all upprördhet och alla höga vågor blivit stilla. Och det står om den här skaran då, att de har harpor i händerna. Att de har fått harpor av Gud, Guds harpor. Och de sjunger. Och vad är det för sång som de sjunger? Jo, de sjunger Guds tjänare Moses sång och lammets sång. Och texten är: stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens kung. Vem skulle inte värda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Här får vi då lite mer information om den nya sången, den som bara de som hade sina namn skrivna i Livets bok kunde lära sig. Det står ju så i Uppenbarelseboken kapitel 14 om den här skaran. Du kan titta i vers 5, kapitel 14. att det står att de sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste, och ingen kunde lära sig den sången utom dessa 144 000 som är friköpta från jorden. Dels så får vi alltså veta lite av texten, och vi får också veta att det är Guds tjänare Moses sång och Lammets sång. Och det här då, det förstärker ju sambandet mellan texten här i Uppenbarelseboken och uttåget ur Egypten under Mose ledning. Befrielsen från vilddjuret här i Uppenbarelseboken har sin parallell i Israels befrielse från den egyptiske farao. Och sambandet mellan Mose och Jesus Kristus vill ju också visa att Guds folk har sina rötter i Gamla testamentet. Det är för övrigt ett återkommande tema i Uppenbarelseboken. Återkommer om och om igen. Och i den här sången så förenas ju Guds folket i både det gamla och det nya förbundet. I evighetens ljus så ter sig allt Guds verk som en enhet, va? Fullheten av Guds verk genom tiderna. Och den här nya sången, den är makalös. Den kan ju inte jämföras med någonting som vi har hört tidigare. Alltså det har ju gjorts storartade symfonier och mästerverk här på jorden, men de är som en bräcklig liten speldosa jämförelsevis med den nya sången som brusar fram som väldiga vatten. Och vi märker att de sjunger helt ogenerat en segersång över fiendens nederlag. Här är man allt annat än generad över Guds vrede och Guds dom. Stora och underbara är dina gärningar, säger man. Rätta och sanna är dina vägar, och dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Så i domens stund så jublar Guds folk över Guds rättfärdighet. Och kanske är det så, mina vänner, att det är först i den här stunden som vi kan se hur allt som vi tidigare har varit frågan inför nu får sitt svar. När vi nu ser Guds godhet sådan den verkligen är. Vi fattar kanske plötsligt just där och då varför Gud gjorde som han gjorde. Och vi bara häpnar över vilket ofantligt högt pris han var villig att betala för att frälsa oss. Och frågan till slut, den blir inte hur Gud på något sätt kan döma någon, utan snarare hur han har kunnat vänta så länge och haft så stort tålamod med oss innan han dömer. Eftersom det står då Mose och Lammets sång, alltså det här sambandet mellan Guds tjänare Mose och Lammets sång, så tycker jag att vi ska gå just till Andra Mosebok 15 och se också vad det var för sång Guds tjänare Mose och Israels folk stämde upp i samband med sin befrielse genom Röda havet. Andra Mosebok kapitel 15. Och det som har hänt när vi då kommer fram dit, det är ju att farao, han har då motvilligt släppt israeliterna. Men nästan omgående så ångrar han sig ju, och sen satte han efter dem för att föra dem tillbaka igen. Så Israels folk är ju väldigt hårt trängda här. Det är Röda havet framför och faraos armé bakom. Och det är ju då Gud gör det här ofantliga miraklet och delar Röda havet så att folket kan gå torrskodda över på andra sidan. Det här kan du läsa om i kapitlet innan i Andra Mosebok 14. Och när de sen då har kommit över Röda havet och faraos armé med alla vagnar och hästar är mitt ute i havet, det är ju då Mose återigen räcker ut sin hand på Guds befallning och Gud låter havet slå igen. Och alla faraos soldater går under i havets vågor. Och då står ju faktiskt inte Mose och folket på andra sidan och beklagar sig och så, utan de stämmer upp en segersång. Och vi ska läsa den faktiskt i sin helhet, eller verserna 1 till och med 21. Och medan jag läser den nu så kan du som lyssnar, du kan dra paralleller till den sång som den segrande församlingen ska stämma upp en dag när Gud har uppenbarat sina rättfärdiga domar och fört oss in i löfteslandet. När vi står inför lammet, befriade till en evig härlighet tillsammans med Gud. Tänk nu inte så mycket på Mose och israeliterna, utan tänk mer på hur Gud slutligen dömer ondskan och räddar de sina i den sista tiden. De som har lammets sigill på sina pannor och de som har sina namn skrivna i livets bok. Jag läser från vers 1, andra Mosebok 15. Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herren. Jag vill lovsjunga Herren, ty högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Han är min Gud och jag vill prisa honom, min faders Gud. Jag vill upphöja honom. Herren är en stridsman. Herren är hans namn. Faraos vagnar och här kastade han i havet. Hans utvalda krigsmän dränktes i Röda havet. Djupen övertäckte dem. De sjönk till botten som sten. Din högra hand, Herre, härlig i sin kraft. Din högra hand, Herre, krossade fienden. I din stora höghet slog du ner dina motståndare. Du släppte loss din vrede. Den förtärde den som strå. För en fnysning från din näsa dämdes vattnen upp. Böljorna reste sig som en mur. Vattenströmmarna stelnade i havets djup. Fienden sa, jag ska förfölja dem, jag ska hinna upp dem, jag ska utskifta byte, släcka min hämnd på dem. Jag ska dra mitt svärd, min hand ska förgöra dem. Men du andades på dem och havet övertäckte dem. De sjönk som bly i de väldiga vattnen. Vem är som du bland gudarna, Herre? Vem är som du, härlig i helighet, värdig förundran under lovsång, du som gör under? Du räckte ut din högra hand och jorden uppslukade den. Du ledde med din nåd det folk som du återlöst. Du förde dem med din makt till din heliga boning. Folken hörde det och darrade. Ångest grep Filisteens inbyggare. Då förskräcktes Edoms furstar. Moabs hövdingar bävade. Alla Kanans inbyggare smälte av ångest. Över den föll skräck och fruktan. Inför din mäktiga arm stod de som förstenade till dess ditt folk hade dragit förbi. Herre, till dess det hade dragit förbi det folk som du hade köpt. Du för dem in och planterade dem på din arvedelsberg. På den plats, Herre, som du har gjort till din boning i den helgedom, Herre, som dina händer berätt. Eller som dina händer berätt. Herren ska regera alltid och för evigt. När faraos hästar med vagnar och ryttare hade kommit ner i havet lät Herren havets vatten vända tillbaka över den. Men Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark. Och profetissan Miriam, Arons syster, tog en tamburin i handen och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade. Miriam sjöng för dem. Lov sjung Herren, till högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet. Det var Guds tjänare Moses sång efter befrielsen. Och vi har också läst om lammets sång. Då är det dags att gå vidare i texten här. I vers 5 står det att därefter såg jag hur templet i himlen, vittnesbördets tabernakel öppnades. Templet i himlen omnämns alltså som vittnesbördets tabernakel, och det är en anspelning på tälthelgedomen som Israel bar med sig under ökenvandringen. Och när templet nu öppnas så är det ett tecken på att tiden är inne för Guds slutliga framträdande. Nu är tiden inne då Gud genom sin lag, alltså vittnesbördet, ska skipa slutlig rättvisa på jorden. Jag ska inte lägga ut texten här mer, för det har vi ju tidigare talat om. Den himmelska helgedomen och gjort jämförelser mellan den och det jordiska tabernaklet. Och det står att de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet, och de var klädda i skinande rent linne och med bälten av guld runt bröstet. De är alltså klädda som präster, alldeles som Kristus själv. I det första kapitlet i Uppenbarelseboken så fick vi en beskrivning av människosonen. Det står i vers 13 där att han syntes mitt bland ljusstakarna. Han liknade en människoson och han var klädd i en helång dräkt och med ett bälte av guld på bröstet. Och så läser vi vidare. En av de fyra varelserna gav de sju änglarna sju skålar av guld, fulla av vrede från Gud som lever i evigheters evighet. Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt, och ingen kunde gå in i templet förrän de sju änglarnas sju plågor hade nått sitt slut. Här får alltså änglarna ta emot skålar, och dessa skålar är enligt texten fulla av Guds vrede. Och det måste ju sägas och erkännas att det låter mycket obehagligt och nästan skrämmande. Och det är det ju i en mening, men då måste vi också förstå och ha i åtanke att det är inte frågan om en okontrollerad vrede driven av hämndbegär, så som vi tänker kanske när vi lägger in ordet och tänker på hur mänsklig vrede kan visa sig. Utan Gud är ju inte någon som drivs av hämnd, och han har ju inte några problem med att kontrollera sina känslor, utan Guds vrede är ju hans rättfärdiga och hans heliga reaktion på ondskan. Hans väsen och hans egenskap tillåter inte honom att lämna ondskan ostraffad. I sådant fall skulle han ju inte längre vara Gud. Och så står det att i samband med det här utdelandet av skålarna till änglarna så fylls templet, den himmelska helgedomen, med rök från Guds härlighet och makt. Vilket storslaget drama, va? Just det här Guds härlighet och makt. Härlighet, det är ju då det nytestamentliga ordet doxa. Och det ordet som finns i Gamla testamentet, det motsvarande ordet, är kavod. Och det här ordet kan också betyda tyngd. Guds härlighet sänker sig ner. Och hans närvaro ter sig som en tyngd över ett sammanhang. Det var ju likadant med det jordiska tabernaklet. När att Guds härlighet vilade över det. Vi kan faktiskt läsa här från Andra Mosebok 40. När tabernaklet var färdigt, uppsatt och invigt. Och då läser vi där om Herrens härlighet över det invigda tabernaklet i vers 34. Då täckte månskyn uppenbarelsetältet, och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och vad hände då? Ja, Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom månskyn vilade över det, och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Alltså Herrens härlighet vilade över tabernaklet. Det uppfyllde tabernaklet. Det fanns en sådan tyngd av Guds egen närvaro så att Mose inte kunde gå in på grund av det. Det står ju också i den texten som vi läste här i 15 kapitlet att ingen kunde gå in i templet. Det står också i samband med att templet fylldes av rök och av Guds härlighet och makt. Röken är ju också en symbol för hur Guds närvaro uppfyller templet. Och det fick ju profeten Jesaja uppleva i samband med sin kallelse. Vi ska avsluta den här bibeltimman med att läsa just också de orden då profeten Jesaja fick sin kallelse i Jesaja 6. Hoppas att du hinner med om du har Bibeln framme och vill slå upp de här texterna. Sen finns ju den fördelen när man lyssnar på podden att man kan trycka på paus. Och så kan man på så sätt stanna upp hjärt lite grann. Som inte allt för sällan är ganska forcerat. Där står det, kapitel 6, Jesaja. Året då kung Ussia dog såg jag, Jesaja, Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer, det är ju änglar, stod ovanför honom och var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Och då sa jag: ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Ja, ni, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Det är ju en sång som vi sjunger. Och likadant så har vi också läst en annan väldigt välkänd lovsång: Herren är min starkhet och min lovsång, han blir mig till frälsning. Det är faktiskt också en lärdom att också veta varifrån de här sångerna som vi ibland sjunger är, i vilka sammanhang de är hämtade. Yes, det var den här bibelstunden och den här bibeltimman. Nästa gång så ska vi läsa kapitel 16 och se vad som händer då de 7 änglarna tömmer sina skålar ut över jorden. Välkommen tillbaka då.